Välkommen till Podcast Select, avsnitt 25. Lite jubileum där kanske. Denna veckan och varannan vecka framöver, varje fredag tänker vi släppa podden. Så kan jag få lite kontinuerligt release-schema på det, så ni har någonting att lyssna in på varannan helg. På så sätt kan vi även få med kommande spel som oftast kommer på tisdag till fredag veckan efter. Så vi kan snacka lite om det, plus gå igenom vad vi har spelat förra helgen och under veckan. Med mig har jag som vanligt Roger.
Hallå.
Och herr Blomstrand.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå, ja. Om vi ska dyka in på lite snabbt mininyheter innan vi går vidare.
Uncharted 4-trailen ser awesome ut.
Som, ja, precis. Den kom bara några minuter nu innan vi spelade in det här. Och man blev ju inte mindre pepp för spelet efter den trailern.
Jag måste säga att det är faktiskt första gången jag gick tillbaka och kollade på de tidigare trailersna för spelet. Eller spelen rättare sagt, i den tidigare trilogin. Och det känns mer som att, det låter lite hemskt att säga, men jag är glad att Henning inte stannade kvar, utan att Druckmann kom in och tog över med sin kompanjon, vad är det han heter? Båda som var med på Last of Us. För att det känns bara som att spelet hanterar lite mer liksom mänskliga frågor, lite mer tyngre frågor som liksom att växa upp och liksom settle down och ta beslut i livet vad man ska göra och inte göra. Det har bara en, det har liksom ingen, det har inte en mörk ton, men det har en seriösare ton. Och det får mig att känna mig mer engagerad. Uncharted 1, 2, 3 har alltid känts lite så här wise guy, och Nathan har alltid varit en rätt liksom ytlig karaktär. Vilket har funkat bra, men jag måste säga att just det här att han får lite mer karaktär i sig, han har ett förflutet som vi känner till, han har åldrats och det här är liksom den sista delen och den hanterar lite tyngre frågor. Det är något som får mig intresserad, för jag menar, de flesta, tänk om du köpte första spelet när du var 20, då är du 30-årsåldern idag. Och då på något sätt så åldras man med liksom serien lite, och det känns som fjärde biten är, den har mognat mycket, alltså den har, spelserien har mognat mycket mer. Jag tyckte bara det var något, jag tycker bara värt att notera liksom att det känns som att spelserien har mognat med utvecklingen.
Jag hoppas att gameplayet också har mognat med utvecklingen.
Ja, jo, alltså visst, det är inte världens bästa gameplay, det är det inte.
Ja, men alltså jag hoppas att det liksom, ja, att blir lite mer som The Last of Us till exempel, då är det nice liksom, för då har de, annars blir det ju att bli mörkare spel eller kanske mer djupare spel, men att gameplayet är samma, då blir det inte den nyheten man vill ha kanske.
Alltså från vad jag såg så tyckte jag att, jag tror det var den första gameplay-trailern vi såg, då var det mycket mer att man, när man sprang ut och sköt på de andra ute i djungeln, man klättrade på någon grej och svingade sig runt med ett rep, då var det att spelet är mycket mer vertikalt. Det var det jag noterade. Jag tror verkligen inte ska, ja precis, innan var det väldigt mycket liksom, du kom in på ett område, du såg 3, 4, 5 stycken stenar eller någonting, och så kom det en, två vågor. Här tror jag det kommer kännas mycket mer dynamiskt, med att du har liksom, okej, jag kan antingen svinga ner där, och så kan jag smyga runt där, eller så kan jag springa upp där, och jag kan ditt och datt. Jag tror det finns, det blir lite så här som att du har 3 stycken vägar att gå hela tiden, och det kommer kännas mer engagerande på något sätt. Jag tror inte vi kommer få, det är ingen crafting i spelet. Och jag tror inte vi kommer få så mycket av den här tyngden. För från jag har sett så känns det ändå lite det här. Det har inte den här tyngden som du har läst, fast från vad jag har sett på gameplayet. Och det är okej, men det som jag tror kommer förändra spelet i hur du tar dig an, strider, det är just vertikaliteten och valen man har, hur man går in i en strid liksom, från höger, vänster och så vidare, om man smyger in eller inte. Jag tror det kommer vara den största skillnaden när det kommer till gameplay.
Får vi se vad som händer. Det är bara gott i alla fall.
Ja, nej, det ser skitbra ut, så att förhoppningsvis blir det bra. Jag tror det blir väldigt bra. Det ser bra ut.
Det ser mycket, mycket bra ut. Så har ni inte kollat trailern så gör det.
Och har ni inte spelat Nathan Drake Collection så do it.
Har ni till fram till den 27 april på er?
Ett tag. Vi hinner.
Det är två inga månader. Problem att hinna det.
Det är inte så långa spel. Så.
Nej, jag, hur lång tid... Man kunde ju kolla, jag vet inte om man hade de tidigare spelen, men jag kollade på statistiken och jag försökte inte alls speedrun när jag spelade, men jag spelade varje spel på 6, 6 och 5 timmar. Nu kan jag ju allt utan till med pussel och sånt, men vet ni hur lång tid det tog för er när ni spelade igenom? För alla ni har också spelat igenom Nathan Drake Collection, va? Mm.
Nej, men jag har kört igenom det.
Jag körde dem på Easy när jag spelade igenom Nathan Drake Collection. Just.
För gick det också typ så snabbt för dig, eller?
Jag kollar inte riktigt tiden, men alltså spelen är ju väldigt linjära, så man bara följer med egentligen vad som händer och sen är det klart. Så jag har inte riktigt tänkt på exakt hur många timmar det tog, men det känns inte som att det var sådär jättelånga.
Nej, jag tycker bara att efter att spela Rise of Tomb Raider, det är ett bra spel. Jag tyckte inte det var jättebra dock, men jag tycker det ska bli skönt att få ett linjärt, alltså till 100% ett linjärt äventyrsspel som Uncharted. Många kanske tycker det är skoj just det här med att springa runt och ha massa sidoaktiviteter, men för min egen del så föredrar jag just Uncharteds upplägg med att det är liksom A, B, C, D, E, F, G och så är äventyret slut. Jag gillar den liksom blockbuster experience.
Ja, precis. Bara det är lite nyheter sådär, för att det är ju ändå fjärde delen i serien och de två och trean är ju väldigt lika, va? Så att har man spelat tvåan så känns det liksom trean lite såhär,
ja, trean är väldigt mycket copypasta redan.
Ja, så att man hoppas ju ändå att även fast det kommer se mycket, alltså asnyggt ut. De andra ser också jävligt bra ut dock, men man vill ju ha lite ändå liksom att, ja, som sagt, ett lite djupare i alla fall. Lite
mer, man vill ha
vi vill ha lite mer Nathan.
Ja, och så vi har that next gen experience också. Så vi får se vad det innebär.
Ja, det kommer säkert bli underhållande. Det är allt man begär egentligen för att Uncharted. Ska man resa ett äventyr så bara i 150.
Mm. Ja, nej, alltså det är ett sånt spel som det är som att ta fram en varm termos. Man vet vad man kommer få och det kommer bli myspys. Det är, ja, men, det är en termos i gryningen.
En termos och två stycken kubb.
Ja. Nej, men det är, nej, så men... har man spelat de andra så kommer man ju garanterat kunna bara plocka upp detta och köra igång.
Utan tvekan.
Så är det ju. Men det är inget fel med det.
Nej, definitivt inte.
Ja, det är en av få spel. Jag tror detta är nog tillsammans med Unravel de två spelen som har gjort mig mest excited sedan GTA 5 typ. Så att, inte för att jag förväntar mig, jag vet inte riktigt, eller det är mest på att jag vet vad jag kommer få. Så att det är man såhär, yes, det här kommer bli skoj.
Så kan det inte vara en fördel då om du blir överraskad också?
Det kanske också blir. Fast jag har spelat igenom typ ettan 8 gånger, tvåan 5 gånger och typ trean 3 gånger. Så jag tror jag vet exakt vad jag kommer få förhoppningsvis. Eller förhoppningsvis, jag menar, hej, överraska mig. Det vore skoj. Men förresten, jag måste bara säga, prediction. Sully kommer dö.
Det är väl en av karaktärerna som skulle kunna dö i så fall.
Nej, det tror jag inte.
Samtidigt det som talar emot är att de försökte döda den. Nej, det vore ju, alltså det är inte läst av oss, för vi kommer ihåg som sagt. Jag ville det ett tag, men sen insåg jag bara att nej, det här är liksom Uncharted, det är inte läst av oss. Men jag tror samtidigt som talar emot att Sully skulle dö, det gör att han, spoiler warning, 10 sekunder, det är att alla tror att han dör i trean, eller Nathan tror att han dör för att han får ett litet drogrus där. Men
jag tror att han dör i ettan också.
Ja, precis, första, ja, när han blir tillfångatagen där och skjuten. Så att det är som sagt, det talar väl lite emot. Det vore lite så här tredje gången gilt.
Då är det väl bättre att låta Nathan, hjälten, rida iväg i gryningen i slutet. Ja,
men varför måste någon dö? För?
Men det är sista, det måste ju vara ett crescendo.
Därför det är det ultimata slutet egentligen.
Hans bror kanske dör.
Det är inte omöjligt.
Jag tror inte någon kommer dö. Jag tror inte de kommer avsluta det så.
Alltså jag vill ha något dramatiskt på något sätt. Alltså den här trailern fick
han kommer lägga sina han kommer lägga sin vad fan har han? Sitt hölster på hyllan och sen kommer han bosätta sig någonstans, så kommer det sluta så typ.
God damn Eldorado.
Öppna en liten bodega i Sydamerika.
Ja. Lätt, det tror jag.
Nej, men jag håller nu med det. Nathan kommer, de kommer inte ta bort Nathan på det sättet. Det känns lite fel ändå. Det är väl bättre att få en värdeslut.
Jag hade tyckt om Sully dog, för det hade varit en bra avslutning på, tycker jag. Jag hade nog gråtit då. Jag gillar Sully.
Jag kommer gråta hur som helst.
Gladiatorer eller
The Uncharted, alltså
det är ändå sista spelet i serien.
Ja,
oavsett ifall någon dör eller inte, så är det ändå avslutningen.
Mm. Ja, nej, det kommer bli bra. Kommer bli bra grejer.
Ja, det är ju alltså. Som sagt, det var bara 2 månader kvar.
Ja. Så det är bara att plocka upp Nathan Drake Collection om ni inte har spelat dem och prepare yourselves.
Yes. Ska vi dinga ner lite vad vi har spelat senaste tiden här?
Sissi?
Jag och Blomstrand och Råga har faktiskt spelat spel som vi faktiskt mer än själva har spelat. Förutom det här första spelet som jag bojkottar. Dels på grund av priset och dels på grund av det helt till.
Ja, du är med Shown.
Yes, som du har.
Jag brände igenom det.
Grävt ner dig.
Jag antar att det var inte så mycket att gräva ner sig. Det ska vara krass.
Jag antar att det är samma fast ny setting och ny karaktär.
Ja, alltså
hur det spelar ju det sig? Alltså, har du någon sammanknytning till original säsong 1 och 2? Eller det
inga spoilers.
Nej, jag kommer inte spoil någonting. Nej, ingen spoilers. I promise. Nej, det är ingen laddning av någon. Fan, frågan. Var laddade man en fil? Det kan jag inte svara på, men vad jag...
Nej, men alltså inte så. Jag menar alltså... Mm.
Nej, det är ingen direkt arcing. Alltså, du märker... Den, det är inte som att den liksom noterar
av... Den var satt i samma universum.
Alltså, det är ju samma universum med det ju. Men de har ju sagt att det här är typ en liksom sidostory som hände mellan 2:an och den kommande 3:e säsongen. Men det är inte som att några karaktärer liksom har blivit refererade eller någonting. Alltså, du kan spela den här helt på egen hand. Ja, alltså det är som sagt, det är en standalone sak. Den ska tydligen inte påverka någonting i framtiden. Det är bara någonting tills 3:an är kvar, vilket, jag menar,
det jag känner mest att... Nej,
där var det ju tydligt bara your decisions will impact the next season, vilket kändes i slutändan inte alls speciellt intressant, för att det var typ att den här personen hamnade där istället. Och ja, jag vet inte, jag tyckte det var rätt undermåligt.
Klassiskt ställ till misslyckande.
Ja, men det är liksom, det börjar smalt stort på mitten och smalt i slutet. Då har två stora beslut oftast. Men hur som helst, en timme lång ungefär. Väldigt kort episod.
Herregud vad kort.
Ja, jag hoppas andra delen är åtminstone 1,5 timme lång. Samtidigt ska man ändå nämna att det är 3 delar och det kostar bara, jag tror, 130 på PC.
139
för alla 3 delar eller för en del?
Alla 3 delar. Så jag menar, ett okej pris. Jag tycker ändå liksom 10 timmar underhåll för 20 euro, eller vad det varit innan, är rätt bra för vad som varit för fullskaliga sånger från Telltale. Men som sagt, väldigt kort, alltså du kan spela igenom det typ innan du går till jobbet nästan, om du går upp lite tidigt.
Men är det liksom, påminner det mycket om de andra? Är det någon känsla i det, eller känns det bara som att de har slängt ihop det?
Nej, alltså det känns ju Tom Walking Dead. Dock är settingen helt ny. De har inte sagt vad det är någonstans, tror jag inte. Men, eller de nämnde väl någon sak, men jag kunde inte dra någon slutsats av var de fanns i USA. Men jag gissar på att det är typ New Orleans ungefär. Eller nere längs med kusten där någonstans. Det är lätt tropiskt typ. Och du är ute till havs lite omkring. Så det är lite ny setting, vilket är trevligt. Och som sagt, helt ny cast. Musiken är väldigt bra. Speciellt introt och outrot. Outrot är faktiskt en låt från First Aid Kit. Svenska... Mm. Countrybandet med de 2 tjejerna.
Nice.
Ja, det är låten Wolf som jag hörde på slutet. Så du måste kolla upp det efteråt. Så att det är lite coolt. De har ju blivit skitstor i USA, så att, och det, då tänker jag att okay, men det är lite southern och omkring där. Så att det samspelar väldigt bra. Så bra musik. Trevligt med en liten färsk setting. Det är inget man har sett tidigare riktigt. Och ja, mer Telltale. Alltså det fanns inget bauta-beslut där. Det brukar ju bli så här att man ska kolla till höger och vänster och välja liksom, ska han eller hon dö och liknande. Här var det så här, det var okej. Okay. Jag tror inte det spelar någon roll i slutändan. Så det känns lite mer avskalat. Jag tror inte man ska förvänta sig 3 liksom ordentliga episoder, även om den här första var en mindre episod. Så att det är en avskalad version liksom.
Jag såg det nu på PSN. 139 spänn är för alla 3 avsnitt och inte ett avsnitt. Så det är de.
Nej, precis.
För när de kollar på PS3-ikonen så står där episod 1 bara. Det var därför jag förutsätter att 139 spänn för ett avsnitt. Det är lite väl magstarkt. Men är det för alla 3 så är det väl helt okej pris faktiskt.
Ja, blir det 5-6 timmar i slutändan? Jag menar, hej, man betalar typ detsamma för att gå på bio, så att det inte är världens sämsta deal.
Nej, nej,
men ja, alltså överlag, en sak när det kommer till Next Time on The Walking Dead. Stäng av, eller stäng av tv-ljudet eller någonting. De spoilade totalt, vilket
gjorde
mig jävligt
arg. Alltså,
men alltså mer än vanligt, alltså, det var typ,
det var
en, det var en viss situation, bara hur ska det här hända? Och så bara, men ni visar exakt vad som kommer hända typ. Usch. Men alltså, nej, det gjorde mig arg alltså. För att, jag håller med Sjöland, det har varit så tidigare och jag brukar aldrig kolla på release-trailersna. Men alltså det var väldigt så här, wow, ni visade typ allt som händer i nästa avsnitt, kändes det som. Så det är, advert your eyes.
Ja, alltså det är det jag tyckte tråkigt med Telltales PR-avdelning. Det är att varenda trailer till ett nytt avsnitt i deras spel har varit i princip spoilat sönder allting.
Och ja, det är väl därför vi inte lägger upp trailersna på vår sida exempelvis. För att ja, vi vill inte att någon ska bli spoilad.
Jag tycker inte det tjänar inget syfte att spoila sönder det. I så fall får vi sätta en stor, jättefin sån här spoilervarning text på varenda trailer. Nej, då väljer jag hellre att inte göra det.
Mm.
Men är det så också nu som du sa att Next Time on Walking Dead att de spoilar redan där, då är det lite
ja, alltså mer än vanligt. Jag var väldigt förvånad, det bara wow, ni förstörde allting, för det var så här spänning i slutet, bara what's gonna happen. Och sen så fick ja, det förstörde typ allt. Så att som sagt, om ni köper spelet och när ni kommer till slutet där, stäng av tv:n och ljudet direkt.
Mm. Ja, jag spelade precis för några veckor sedan klart Game of Thrones.
Mm.
Och det växte faktiskt på mig. Jag tror mycket av det var just för att jag gillar serien. Alltså den här politiska intriger och sånt.
Det hjälper. Vad tyckte du förresten om att de inkluderar karaktärer från showen och så?
Jag gillade det för att jag tyckte det höjde lite. Att man fick den här igenkänningsfaktorn också.
Det enda, jag måste säga, enda negativa med det är att man vet att vissa karaktärer alltid kommer så här: okej, den här är skyddad typ av boken. Vilket skadar spänningen lite tycker jag. Om du förstår vad jag menar.
Mm. Ja, och sen tog de ju med event också som vi har sett i serien. De refererar ju Red Wedding. Och sen har de ju med då nu inte det här spoilervarning längre. Men Joffrey när han dör. Alltså den fest, bröllopet där och lite sånt.
Det är så jävla bra i serien alltså.
Ja, det var faktiskt riktigt trevligt. Men där hade de inte nästan inga spoilers uttaget mellan då och varje episod. Så det skötte de rätt bra.
Det ska man inte spela om man inte har sett serien va?
Har du inte sett serien och du ska se serien sen, så kolla inte det. För där är rätt mycket referenser till serien.
Okej.
Okay. Ja, precis. Som du säger, antingen ser man serien först och sen spelar det. Eller så säger man, okej, jag kommer bara spela detta, men jag är inte intresserad av serien.
Ja, men för precis. Att man förstår någonting om man liksom spelar spelet.
Alltså, du behöver inte se serien egentligen. Den ger mig typ så här, typ jag kan uppskatta detta mer för jag vet vad det handlar om ungefär. Men alltså, du kan ju spela den på egen hand. Det är ju inte så här att you must understand everything.
Nej. Men alltså det är just att där är lite referenser till saker som händer i serien. Så, och då ser man det ske i spelet, så kommer man veta det direkt sen när man ser serien. Så att,
ja, och det gör det. Den spoiler ju tv-serien helt klart. Så man ska inte gå den vägen och spela Game of Thrones Telltale först och sen kolla på den. Det är ingen bra
kombination. Nu släpptes detta alltså så pass långt efter de händelserna i serien. Mm. Så de som gillar serien, de har ju redan sett det så att säga. Och nu kommer jag inte ihåg hur långt bak Red Wedding var, ifall det var säsong 3 eller vad det var. Det var rätt hyfsat tidigt. Och sen då det med bröllopet var väl en säsong tillbaka eller något. Så, men alltså spela inte det om du har tänkt kolla serien sen.
Okej.
Det är nog det bättre alternativet, skulle jag säga.
Ja, nog om Telltale.
Ja,
Telltale.
Inga mer äventyrsspel. Ett annat spel som både jag och Blumsan har tryckt ner oss i och gått att till oss i. Jag sitter här och skriver recensionen. Den kommer upp ja, samtidigt som podcasten är uppe, så kommer recensionen upp. Men jag försöker komma fram till vilket fack man ska sätta detta spelet i. Och det känns liksom ett avancerat digitalt brädspel med snudd och fia med knuff.
Ja. Det ska stå för packningen. Det våldsammaste fia med knuff du någonsin spelat.
Ja. Då har du inte sett att spela fia med knuff ibland. Spelet vi snackar om är Hitman Go Definitive Edition. som är släpptes förra året på till surfplattor och mobiler. Och är nu portat till PC och PS4. Och de gjorde även en liknande variant på Tomb Raider. Så bara hoppas att det också kommer sen till PS4.
Min prediction är att det kommer exakt innan PlayStation 4-releasen, och så om du förhandsbokar det till PS4, då får du med det.
Skulle inte förvåna mig överhuvudtaget. Jag gillade Tomb Raider bättre än Hitman, även om Hitman var riktigt bra. Premissen för Hitman Go, för ni som inte vet i alla fall, det är att det är i princip ett brädspel i digitalt format. Du placeras ut på det här brädet som då, och så ska du då ta dig från punkt A till punkt B utan att bli upptäckt. Och varje gång du rör dig så rör sig även vakterna. De har ett speciellt schema de rör sig på. Så, och du kan inte röra
dig. Det är lite av ett stealth-spel också är det ju faktiskt.
Ja, det blir det.
Obviously, men det är Hitman, men ja.
Ja, det är väl inget ovanligt för genren. Eller för den scen. Men så det handlar om det är helt enkelt att du ska inte bli upptäckt på vägen. Och du måste tänka till vilken väg ska jag ta, hur ska jag röra mig för att inte då bli upptäckt. Och självklart i sannhet med andra så kan du ju knocka ut vaktpjäserna på vägen. Eller så går du, försöker du vara så ljudlös som möjligt och inte döda någon. Men vissa banor så måste man helt enkelt döda för att ta sig vidare.
Det känns som att majoriteten av banorna var att man var tvungen att röra sig på ett visst mönster för att komma vidare.
Ja.
Det var så jag uppfattade det i alla fall. Att det finns ett specifikt mönster man ska följa liksom, som banan är byggd för.
Mm. Speciellt om du ska, du har ju en massa så här siduppdrag som du kan avklara också. Och man märker att där blir ännu tydligare tycker jag. Typ säga att du ska hämta upp en väska innan exempelvis. När du har kommit dit så inser du okej, han gick dit, jag gick här. Okej, det snabbaste sättet blir ännu tydligare då tycker jag. Så som du säger, det finns liksom ett tydligt... det är inte så här chans, utan de rör sig ett typiskt liksom så här stealth-mönster fast på ett brädspel liksom.
Lite The Witness över det faktiskt, med just hur man tänker med pusselaktigt, alltså så att det finns en speciell lösning på dem.
Du har ju lite fria tyglar om du skiter fullständigt i de här, hämta den här väskan och sådana grejer. Så, men sen är det ändå en set path ändå. Men struntar du i sidoutdragen så har du lite fria tyglar. Men jag ser inget problem med att det är så pass linjärt att du måste hitta den här perfekta...
Nej, det är ju ett pusselspel parfum. Och ett pusselspel har ju en lösning. Liksom.
Ja, precis.
Det, så är det ju. Så det är inga, ser inte heller några så är problem, utan så länge man har löst pusslet så är det bara att gå vidare. Ju.
Mm. Och sen då, varje sån här spelbräda så att säga består av 15 banor och... en till två target som du ska ta ut. Det som skiljer sig då från en vanlig bana och den där du har en target är att där du har en target där avslutas den då med när du dödar din target så att säga på olika sätt. Och de banorna, de här targeten är, jag fick gåshud första gången jag stötte på det, för då hör man den här deras klassiska tolkning av Ave Maria i bakgrunden. Och jag bara satt och njöt i 40 minuter innan jag startade banan. För er som har spelat hit, men ni vet vilken låt jag menar. Den är så underbar.
Ja, nej alltså, ja, det är som du säger på bosssektionen när den kommer fram, man blir alltså, tips till folk, ta och slå på den låten när ni typ gör hushållssysslor. Man känner sig fan som en riktig badass när du står så här skalat typ en gurka eller något, så kommer den låten in och man bara, damn, I'm pretty fucking badass. den får allt att kännas liksom awesome.
Ja. Sen då, det är ju, spelet består av nu i Definitive Edition, 7 stycken spelbräden. Var 2 stycken är inspirerade av den första då från Silent Assassin-spelet. Den här klassiska teatern där du ska ta ut 2 stycken skådespelare eller teaterspelare, ja det är väl samma sak. Och den andra är baserad, nej den första är Blood Money, var du med? Sen Silent Assassin på den andra. Och varje sån här bräde introducerar dels ett nytt sätt att ta sig fram. Jag tror det var på andra eller tredje man kan teleportera sig via en fallucka som är utplacerad på vissa banor. Och likadant, det blir nya fiendetyper på varje bräda så att säga. Du börjar då först med en helt vanlig vakt som antingen står stilla och tittar i en viss riktning, eller så går han då runt beroende på vilken paff han har. Och sen senare fram i spelet så får du vakter som tittar åt båda hållen. Du har vakter som bara slår snurrar runt med knivar. Sen har du hundar. Du har vakter som har sköldar så att du inte kan skjuta dem. Och sådana grejer. Det är inte så att du kan inte skjuta hur som helst heller, för att där vapnen är utplacerade på banan och det är one time use. Första då man får är snipergeväret för att skjuta ut. Och sen några uppdrag senare får man ta upp de här klassiska silverballers pistolerna. Och när du väl tar upp dem så skjuter han i alla riktningar. Bak, fram, upp och ner. Och kan ta ut rätt många target samtidigt. Och som vi sa innan, det är ett pusselspel. Men man bör egentligen inte gilla Hitman i sig. För att gillar man pusselspel så kan man nog säga att det är jätteskoj med detta också. För det är väldigt mycket tänka. Det är mycket mindre
frustrerande är det också. Det är en lägre liksom, ingångströskel är det ju.
Ja.
Tycker du inte det?
Det jag tycker var lite dåligt av spelet, alltså, om man kollar de tre första banorna där de förklarar eller introducerar då hur man spelar spelet, så var det ingen text överhuvudtaget som förklarade vad man skulle göra, utan du bara rörde dig. Där kunde de varit lite bättre på att förklara just arketyperna, fienderna, vad som är speciellt med dem och så vidare.
Men det var ingen tänkt på, men det är väl för att jag spelar så mycket spel, men ja. För oss var det ju
självklart. Nej, men jag bara tänkte alltså generellt för folk som inte är helt insatta.
Nej, men det är värt att nämna. Speciellt med tanke på att det ändå är ett förflutet på surfplattor och sånt, så är det ju lite anmärkningsvärt.
Ja, alltså man släppte det här spelet. Visst, det var ju säkert nästan bara hardcore-fans av serien som köpte det. Men det har säkert varit andra som plockat upp det också som gillar pusselspel och sånt. Men jag tyckte att man kunde faktiskt haft en liten pop-up-ruta där de introducerar en ny fiendearketyp. Vad som är speciellt med den. Annars är det väldigt, väldigt mycket trial and error.
Det går snabbt att starta om en bana så att det är inte...
Ja, laddningstid på bara någon sekund. Så...
Alltså det är det jag tycker att därmed blir det inte så frustrerande. För jag menar, dör man typ i det vanliga ritmenspelen, då blir det liksom, nu ska jag göra om det här i typ 10 minuter eller 5 minuter. Mm. Så det är väl lite det jag mer syftar på kanske, att det är väldigt förlåtande att göra ett fel, så bara okej, jag gjorde ett fel, och så ska du lista ut varför du gjorde fel, och så ska du bara lista ut på, som sagt, den ultimata vägen eller den enda vägen till att klara det. Så att jag tycker det är skitskoj. Det enda som märks är väl riktigt att man märker att det här har liksom ett förflutet på en surfplatta eller mobil, för att det känns lite så här. När jag slog på det på stor tv igår, 60 tum, satte mig ner med handkontroll, så kände jag lite att det här var inte liksom tänkt för tvn, men det funkar. Det är väl bara alltså jag kan ändå säga att jag skulle rekommendera nog på en surfplatta över PC eller PS4. Mm. Känner jag, för att det är, som sagt, det är något som funkar väldigt bra.
Det är perfekta spelet från platta.
Ja, det är så här spel som sånt här som gör att jag behåller min iPad liksom och spelar på. Mm. Just för att sådana här spel funkar jättebra där. Och det märks verkligen. Det är lätt att plocka upp liksom när man är iväg någonstans eller ligger i sängen. Det bara slår igång det.
Men du har spelat det på din platta eller?
Jag har spelat ute på plattan, så jag har avklarat.
Mm. Ja, det är spel som de här, likadant XCOM. Som är, alltså det är turnbaserat, det är perfekt för plattor. Ja. Och jag tycker det är
speciellt detta, alltså, då det är extra limiterat liksom.
Ja. Jag tyckte det var skoj att de ändå portar över det.
För det är bättre än inget.
Ja, alltså det är ändå så pass intressant spel. Det är roligt pusselspel.
Det är välgjort.
Det är väldigt, 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 väldigt gjort. Ja. Alltså det är precis, man får ju riktigt känslan att det är ett brädspel man spelar. när man kollar på skärmen.
Det låter lite så också när man rör sig på det. Det låter lite så här träaktigt ibland, vet du, när man
lite så här ljud som de hade i stacking.
Ja, exakt. Fem med knuffaktigt ibland också när de ramlar pjäser. Alltså det är så här, det blir ett speciellt ljud som blir lite brädspelsaktigt.
Ja, när du rör dig så wobblar gubbarna till precis som om de skulle flytta gubben manuellt. Ja, så att de glider fram. Nej, jag gillade det verkligen. Och jag vet vad det kostade. Jag tror det kostar 55 kronor och sånt. Det är typ inget.
Nej.
Och du får ju sju... Ja, det är ju nästan 100 banor.
Jag tror det tar ungefär 5-6 timmar, tror jag. Jag kollar upp det, att det är snitttiden för folk att klara av det. Så ja, för de pengarna är det ju ett kap liksom.
Ja, och det som gör det fördelen att ha en på platta är så att en bana kan ta allt från 10 sekunder till, säg, en halv minut. Det är perfekt för en handhållen enhet. Det är synd att de inte släpper det till Vita faktiskt, för den har gjort att perfekt för en Vita.
Problemet är väl att litat
skärmen.
Vitan är döende också.
Men jo, visst.
Det vore en bra plattform, men jag tror lite de tänkte att den här får dö nu typ. Men jag håller med dig, det hade gjort sig perfekt på Vitan.
Det är ändå bärbarspel. Nej, men alltså jag tycker, gillar man pusselspel, tycker jag faktiskt att plocka upp det. 55 kronor, skulle du inte orka spela igen och sånt, så du har förlorat 55 spänn, det är typ ingenting. Det är billigare än att köpa en sån här Big Mac typ. Så att,
ja.
det är inte så farligt.
Big Mac eller Hitman Go.
Ja.
Ta Hitman Go.
Men om vi kan komma fram till att alla tre rekommenderar spelet.
Absolut.
Ja, kan väl komma fram till.
Och vi får se hur recensionen får i betyg och så vidare. Det är lite grejer jag vill påpeka då, som de kunde gjort bättre och sånt. Men i slutändan var det ett riktigt, riktigt bra spel faktiskt. Vad har vi mer spelat på senaste tiden? Jag vet att Roger, du har varit ute och jagat en massa djur. Men kan vi avsluta podden med din jakt?
Det är väl det jag har spelat mest, kan jag tänka mig. Ja. Jag har inte spelat så mycket nytt, utan det är mer äldre så här. Ja, spelar mycket, ganska mycket multiplayer just nu, Battlefront och Rocket League.
Men ni har ju båda kört The Division-betan väl? Som var här i helgen.
Tredje gången, gilt.
Ja, jag körde både på Xbox One och på PS4.
Ja, du också.
Är
det
någon noterbar skillnad eller?
Ja, grafiskt är det ju skillnad.
Det är det alltså?
Ja, det är ganska stor skillnad. Det är första gången som jag har tänkt på det faktiskt. Men jag brukar inte spela back-to-back, så det är därför jag tänker på det.
Men du har ändå haft, det var ju december, men det har gått 2 månader emellan också. Du spelade inte Close Beta, va?
Jag spelade Close Beta också.
Ja, du har också spelat alla tre omgångarna då, ja.
Ja, alltså, fan, är du rutinerad alltså?
Ja, alltså, detta är ju det spelet som får mig att släppa Destiny.
Du kommer att släppa Destiny helt alltså?
Jag har redan släppt Destiny efter 1400 timmar.
Vänta, vad blir det i slash play? Hur många dagar blir det? För många.
Ska vi räkna ut igen alltså?
du vill inte veta.
Det är som Wall of Warcraft, man bara slash play, man bara mellef.
Nej, men alltså för mig så, jag sitter och väntar på att det ska komma ny content till Destiny. Och det kommer att ta ett bra tag nu. Och Division har riktigt, riktigt tight gameplay.
Okej, men du har ambitionen att sen när det kommer nytt content till Destiny åtminstone kör igenom det.
Alltså jag det är klart att jag kommer att hoppa tillbaka och kolla in gameplayet. Alltså mycket nu hänger ju på hur Ubisoft och Massive kommer hantera Division stöd framöver. Vi vet ju vad de kommer göra resten av året med 3 expansioner och lite små event och sånt. Men sen är frågan vad de kommer göra nästa år. Mycket det hänger ju där. Om de ska ha ett nytt spel eller de ska fortsätta stödja Division. Men jag märkte inga jättestora skillnader, alltså rent grafiskt, mellan nu close betan och öppna betan. Det jag märkte av, det var att de ju tog åt sig väldigt mycket av åsikter och kritik de fick under den öppna betan, eller stängda betan, och gjort rätt mycket balanseringar. Bland annat så är det vissa AI-typer som tål mycket mer och gör mycket mer skada, precis som det ska vara, för att det ändå är lite moms vi snackar om. Och likadant tar längre tid att levela upp. Vilket är bara bra, för att inget rollspel tjänar till att du är maxlevelad på någon timme. Det funkar inte. Och vad ska man då göra? Det får ändå ta lite tid. Spelet körs alltså i 30 fps och det är riktigt flytande för de fpsen också. Jag vet att PC Master Race och hela berätten börjar gnälla hela tiden att du måste ha 60 fps för att det ska vara flytande. Och jag måste ändå säga
att det funkar väldigt bra just i spelet, mer än i Destiny, för att, jag menar, det är ju ett cover-based shooter-spel och oftast blir det då att du sitter mot liksom en vägg och så är det bara att du panar höger och vänster med en kamera, så det är inte den här liksom snappy action all the time. Och nej, då är det inte alls lika påtagligt. Så jag menar, ska jag vara krass, men även om jag älskar 60 fps, att om man hade försökt pusha 60 fps på konsol, det hade varit fel beslut.
Nej, men det jag menar att animationerna, alltså rörelsemönster, allt sånt känns väldigt flytande. Om man jämför dem med till exempel andra spel som, alltså cover, till Watch Dogs då, så när Watch Dogs kom så var det väldigt stela animationer fram tills de fixade efter 2 patchningar. Och när han flyttade sig i den Pierce, då flyttade sig från cover till cover, så kändes det lite precis som när han tappade rätt mycket frames ibland vid explosion och sånt. Men här har ju Massive Snowdrop Engine här, den är ju fruktansvärt kapabel. Det är som den screenshoten du skickade in, Roger, men för de som har spelat också, ljussättningen är ju fruktansvärt snygg.
Ja, det är där det glänser, tycker jag. Verkligen, ljussättningen är bra gjord.
Och precis som Black Flag och Watch Dogs, så spelet skiner när det är natt och kväll. Riktigt, riktigt bra. Och det som gör, som jag tycker gör, vad ska man säga, stämningen extra tydlig, det är ju, det kan gå från, det kan vara hur fint väder som helst, du springer runt där på Manhattan, och så plötsligt blir det snöstorm och du ser inte ett dugg framför dig. Och du bara går runt där och hela snön faller på dina kläder och blir nästan helt vit som en jävla snögubbe. Och sen då klarnar det upp, blir kanske lite varmare då, sen ser man då snön smälter bort från dina kläder. Sådana små grejer. Och då likadant, solen reflekterar på byggnader och i vattenpölar på marken och sånt. Det är riktigt, riktigt snyggt.
Ja, det har de lyckats väldigt bra med. Det kanske inte är världens mest realistiska väder, men det är åtminstone otroligt effektfullt. Och det tar du bort hela det vädersystemet och hur liksom bra det ser ut samt utsättningen, så har du ju inte mycket där att leka med. För att man får ändå tänka på att New York ändå är rätt liksom, jag ska inte säga tråkig stad, men vet, bara fyrkantiga byggnader och mycket bara springa runt på gator med höga liksom fasader omkring en. Så att det gör spelet helt klart. Alltså det skulle jag säga, det är väl egentligen det de har lyckats bäst med nästan, om vi tänker till det grafiska och audiovisuella och hela den biten.
Ja, definitivt. Ljussättningen, som jag sa, hur allting reflekteras. Det är så mycket små detaljer de har lagt till. Du kan, jag vet inte om du upplevde det här, men du kan ju skjuta ut däcken på bilar. Och så bara ser man däcket bara, luften går ut däcket, med den här puffen då från när luften försvinner, och så bara dunkar bilen ner i marken.
Ja, nej, det var sådana små grejer tycker jag är roligt. Jag hade en firefight med en snubbe som satt bakom en bil och drog ett skott genom hela bilen, och alltså rutorna krossades ju inte, utan det blev ett hål som liksom
de här skotthålen
som gick liksom genom båda sidorutorna och in i huvudet på honom. Så att det är så, ja, det var en cool effekt att de har tänkt på att inte allting bara exploderar så att det träffas av någonting, utan rutor kan ju faktiskt hålla även fast det kommer någonting igenom dem, som det var här, såna små coola grejer.
Ja, alltså du behöver ju nästan ha speciellt glas för att det ska splittras, alltså bara när du får en smäll på sig.
Ja.
Det som jag måste poängtera just gällande ljussättningen är att jag gick framför en bil. Det här var inte den här senaste nu som var i helgen, men det var väl den öppna betan dessförinnan.
Stängda
var det. Och då gick jag framför en bil, och så, för jag tänkte på i Watch Dogs så hade de ju inte det att om du stod framför en bil så blev det ingen skugga av din kropp framför. Här var det alltså ruskigt detaljerat. Det var, man gick så här långsamt, och så hade du lyktna bakom dig, och du såg verkligen hur skuggan och din kropp kastades och hur den växte och liksom förminskades när du gick fram och tillbaka. Det var väldigt detaljrikt. Så att det är bra mycket bättre motor än vad de hade med till exempel i Watch Dogs då. Mm.
Och sen kan du fortfarande stänga bilrutor. Det är viktigt.
Du kan det alltså?
Ja, det är viktigt.
Du kan stänga bilrutor. Då är det inte downgrade alltså?
Nej, du kan fortfarande se. Jag hittade däremot inga färgbråkar jag kunde skjuta på tyvärr. Så jag får leta vidare på det. De färgbråkarna var inte där de var i under den presentationen. Men,
du drar ett betyg helt enkelt på skalan.
Ja, jag ska leta upp färgbunkar.
Vad är mina färgbunkar?
Vad är mina färgbunkar? Nej, alltså överlag, alltså mycket hänger på hur de kommer stödja Endgame. Men fram till Endgame så är det ett väldigt intressant spel. Jag menar, de, man jämför med Destiny hade mer, vad ska man säga, medial uppmärksamhet. Alltså det fanns ju överallt på alla sidor. Väldigt många snackade om det. Det hade väldigt stor exponering. Men, och Division har ju till viss del har en rätt stor exponering också. Men det känns liksom att Division flyger lite under radarn ändå. Jag vet inte hur ni känner när man kollar reklam på andra sidor, i tidningar och annat.
Jag vet inte. De hade kunnat göra en jävligt cool trailer, alltså till exempel något sånt, med just det här att Black Friday och sådär, men alltså det, jag tror det är just utseendet. Det, alltså just att det är snyggt är det, men det, alltså designen, jag tror inte den lockar. Det är ganska plain, alltså om man tänker sig ett spel i just, om man tänker sig ett skjutarspel, så är det typ Division, man, alltså så som man får upp i huvudet kanske, om man ser 3D-persons. Just alltså designmässigt tänker jag nu så här. Jag tror det är kanske det som inte lockar så där jättemånga. Sen när man spelar det och man ser liksom hur ljuset, alltså hur tekniken speglar sig i rörelse, det är en annan sak. Men just när man ser bilder från det så tror jag inte att det lockar. Och det är svårt att anspela på ett eller sånt spel om man inte gör en riktig bombastic trailer. Man skulle kunna göra en sån här just, som baseras just på viruset. Att det är det. Att,
men det har de ju gjort.
Jo, men att... Jo, det har de ju i sig, men alltså i det till den stora massa, jag vet inte, det känns som att det är något som, jag vet inte.
Det är nog bara vi som har koll på det fortfarande, alltså det har ju liksom dött ut lite, för det var väl förra året E3, om inte ett år till.
Ja, virus-trailern var ju Gamescom 2013, det är ändå 3 år tillbaka.
Ja, de skulle kunna ha gjort en cool virus-trailer som, alltså tv-reklam, just om det här, för det är ganska populärt fortfarande det här med att det är virus överallt som tar död på och så. Så de hade kunnat göra någon cool grej med det för att få upp liksom så här. Men jag tror att det är liksom, jag tror att just designen på spelet får både folk att, jag tror det är både positivt och negativt beroende på vem man är som spelare. Jag tyckte det så här, jag tycker fortfarande det ser ganska tråkigt ut, men jag trodde inte att det skulle, att tekniken skulle...
Det blir lite annorlunda när man väl sitter och spelar.
Ja, precis. Så att jag tror det är både för- och nackdelar med hur de har valt att rita upp det.
Det är alltså, miljöerna är realistiska, men sen blir det ju lite orealistiskt i och med att det är ett rollspel. Och du har... jag har sett kommentarerna om och om igen att folk är lite... gnäller egentligen på att bara för att du skjuter någon i huvudet så dör de inte direkt. Call of Duty-style.
Ja, men spelet hade ju blivit totalt dötrist om det hade varit en vanlig shooter.
Ja, då hade de inte haft något nytt att komma med.
De hade inte haft något nytt att komma med. Jag tycker det här ger ändå spelet en annan dimension. Det är något som säljer spelet. Hade de haft vanligt bara ett skott i huvudet om man är död, det hade liksom inte, då hade det varit som en vanlig plain shooter. Utan nu är det ändå... Ja, det är ju en av deras starka sidorna. Just det, fighterna tycker jag. Just det här med hur man tar sig fram i fight och sådär. Det är det starka kortet tycker jag.
Plus extremt avancerade och djupa skillsystemet. Och hur din gear påverkar dina skills och tvärtom. Det är ett väldigt djupt system.
Jag önskar att de har lagt lite mer av det på AI dock, för den är ju suger totalt. Det är bara skyltockor som springer mot den. Vad jag har upplevt under mina 7-8 timmar. Och som upprepar samma repliker, jag skulle
säga ja och nej där. Nu vet jag inte hur högt i Dark Zone och sånt du sprang runt. Eller vilken fall du körde uppdragen på Hard. För uppdragen, skillnaden mellan när du kör uppdragen på Normal och när du kör den på Hard. Det är som dag och natt. Hur de agerar.
Ja, vi spelade på Hard, men det var ju typ man smyger och så ser de något. Hey, what's over there? Så går de 2 sekunder sen. Hey, what's over there? Och sen nästa går de, hey, what's over there? Alltså det var samma replik. Alltså det kändes, det tog ut den stämningen en hel del att de inte hade något register liksom i just berättandet där. Utan det var samma replik. Jag tror en gubbe sa samma sak 12 gånger till mig under 4 olika tillfällen. Alltså när han hade sett mig en gång. Och just det här, sen när man väl blir sedd så hukar de sig. Och sen så reser de sig upp och så hukar de sig. Och sen så reser de sig upp och sen kommer någon gubbe springande mot den och ställer sig upp på ett skrivbord och skjuter. Alltså det kändes, det var inte riktigt...
Ja, men det var ju också beroende på vilken arketyp det var, hur de agerade. Både de som rushar och jag skulle kalla dem dum i huvudet, så de springer bara rakt fram med ett baseballträ.
Ja, men det, jag tycker sånt tar av liksom lite av
ja, men du hade ju flankningen också. Det är ju folk som flankar dig stup i kvarten.
Ja, jag tycker mer att de springer, de hoppar från ett cover, så springer de trots att de, alltså så, det är inte så att de tar det försiktigt, utan de är som älgar typ som springer vidare till nästa. Ja, jag tyckte bara att det var ingen, jag tyckte inte AI lockade alls. Jag tyckte den mer förstörde än vad den så här, även om man var, vi har spelat både själv och vi har spelat 4 stycken och sådär, och det, jag tyckte inte den, nej, jag tyckte inte den var bra. Det kändes bara som skyltdock och som sprang fram och tillbaka från olika covers.
Jag tror det är lite av ett dubbelägat svärd, just det med att, alltså det är som sagt lite mer ett, eller det är ju ett RPG-spel, det är det ju. De är ju, ja, ursäkta termen, men bullet sponges. Du ska skjuta dem typ 10 gånger i bröstet innan de dör. Eller 30 om de är en boss eller vad säger. Och jag tror att i ett spel som Last of Us, där är de ju... Där är ju fokus mycket mer på det här att det ska kännas naturligt och ett skott dödar en person. Jag tror att när man gör ett litet RPG-spel då är det också svårt att sen balansera genom att få dem att kännas väldigt naturliga, för att de är inte naturliga längre. Här ska du skjuta.
Nej, men det tar inte ifrån att du inte kan ha AI som tänker.
Kolla på Destiny till exempel. Där har man ju ännu mer avancerad fiende, tycker jag, eller AI-typen. Det är mer Halo.
Alltså Bungie är kunga på det.
Jo, men det behövs ju i ett sånt här spel där man ska göra samma sak om och om igen. Då behövs det ju ändå att man får lite utmaning på så sätt att man inte bara behöver vänta ut dem. Utan...
Jag tror bara det finns en korrelation där mellan att det går åt RPG-hållet mer än liksom shooter-hållet, och därav är det kanske inte lika engagerande eller bra på vissa saker gentemot om det hade varit bara en shooter som typ Last of Us eller Gears of War eller Halo.
Ja, men jag hade köpt det mer om det hade varit som en gångsguide, eller så vet att man springer på en linje genom ett äventyr och att det är bullet sponge eller sådana då. Men just när det är sånt här spel där man ska köra samma sak, alltså uppdragen många gånger.
Men sen är det frågan också om typ de här olika fraktionerna, ifall det skiljer sig mellan dem. För nu har vi ju bara sett eller fått möta 2 av 4 fraktioner. Eller ja, 3 egentligen för om man räknar med Lutusen, men det är Rikers och Cleaners vi har fått möta. Och där finns ju en fjärde fraktion, Last Man Battalion, som är före detta, eller de kanske är det fortfarande, en sån här Private Military Army, så här, PMCs. Och jag förväntar mig att de skulle vara, eller kommer vara lite mer flankiga och mer militärtaktik. För kollar man då loot och sen, det är bara Riot och så halvt dumma huvud som springer runt och tror de är tuffa, om du står med det. Men jag förstår vad du menar, Roger, också.
Och det är synd, för jag var verkligen, alltså, på G, det funkade de första timmarna, men sen när man var inne på de sista timmarna och det var liksom de här, alltså idioterna egentligen, så då blev man så här, jaha. Alltså, man vill ändå ha en utmaning, inte bara med att de tål mer på grund av att de spelar på hard, utan man vill ändå att de ska tänka lite.
Men det är ju något som Destiny gör faktiskt väldigt bra, för att vara ändå den här nya, en del av den här nya MMO-vågen. Och det är ju tack vare att de har varit riktigt, de har mycket erfarenhet med Halo-spelen. Deras AI är liksom välkänd som att vara väldigt, väldigt bra. Och de har fått med det i den här sortens spel, men att här känns det mer som att vi kör RPG-upplägget med att folk tar mer stryk, men man har inte riktigt den AI som är... Jag förstår vad du menar, för ska man göra en sak om och om igen, så vill man att AI ska vara engagerade. Men kollar man samtidigt på MMO-spel som, det behöver inte vara third person och så, men typ World of Warcraft, det är ju inte engagerande riktigt. Det gäller bara liksom att hålla koll på sina stats och meja ner gubbar med vissa attacker som är liksom gagnar dig positivt. Så jag tror man, ja, alltså jag håller med dig, alltså ska man göra något sak om och om igen, så gör Destiny det väldigt bra. Här gör man det lite sämre, det håller jag med dig om. Och ja, vi får se om det blir ett problem i längden liksom. Mm. De kanske patchar till det, men det är ju ett levande spel, så det går ju att förbättra liksom, med expansioner och uppdateringar.
Sen har de ändå gjort rätt mycket mellan den stängda och den öppna betan också, i balanseringar och små ändringar och sånt, så att vi får ju se vad de gör dag ett. Men jag tvivlar på att det kommer vara någon drastisk förändring i AI:ns tänkande.
Jag hoppas att alltså jag om de inte ändrar det, så önskar jag för att de lägger till lite mer repliker de kan ha, gubbarna. Så att det tar också ut det nu. När en kille liksom, man sitter bakom samma gömställe i kanske ja, 2 minuter, och då hinner den gubben säga hej, what's over there? I typ så här 12 gånger.
Då kommer frågan, varför du låter han leva, så han får säga det 12 gånger.
Ja, men jag vill ju se hur, alltså jag, man är lite nyfiken på hur det fungerar rent tekniskt, alltså så sätt också.
Jo,
och så, och då det blir lite trist, tycker jag. Men annars så jag gillar som sagt covermekaniken och fighterna och så. Jag önskar bara att det hade, att AI:n hade varit lite, för att Destiny, den enda anledningen att jag spelade Destiny då när jag gjorde det, det var ju just för att ja, det var ju jättefin med miljö, men just fighterna var riktigt bra. Striderna. Det var, kändes som en utmaning varje gång. Här känns så, det mer som att man
det känns nästan lite så att Watch Dogs hade lite annorlunda AI-parfing. Att de flankade ännu mer där än vad de gör här. Även om det är lite flanking i Division, så känns det lite som att AI var lite smartare i Watch Dogs.
Det är svårt i detta spelet, men för att det jag har spelat så tycker jag inte jag det har varit så mycket flanking-möjligheter heller på det sättet. Det har mer varit att man kommer in i ett rum och de antingen kommer de från sidan eller kommer de rakt framifrån. Det är liksom inte...
Ja, det beror på hur som rummet ser ut, som du säger också. Alltså,
ja, men jag tycker inte, just där har de inte... De har inte byggt banorna efter att kunna flankera. I och för sig så kan man flankera själv ganska bra.
Det är mycket det som jag gjorde i betan och tyckte det var så roligt. Att det var det som engagerade mig. Ja. Att liksom, och jag gillar att coacha när det kommer till en sån grej att man liksom, ah, går höger, vänster, pang, pang, boom, boom. Mm. Och om man typ kollar på ett spel som du nämnde med Skölla med Watch Dogs, så där flankar de mycket mer. Och jag tror att de kan göra det mer engagerade och flanka mer aggressivt eftersom de dör lättare också. Där blir det liksom, här kan det, om det kommer något som är, ja, ursäkta termen, men bullet punches, de tår väldigt mycket. Kommer de då mot dig en och två stycken, så kan det bli väldigt, jag tror det kan liksom förstöra lite upplägget nästan. Det är så jag tror, just om man jämför de spelen, varför de flankar mer och mindre det andra exempelvis.
Hatt en fin arketyp under den här varje fraktion, alltså någon som...
Som är aggressiv, tänker du, som alltid.
Ja, så alltså, varje fraktion, du vet, om vi tar Madison Square Hospital uppdraget, den som är både i stängda och öppna betan. Om du kommer upp andra sektionen där inne på den här basketballkorten, det som har gjort om till massa sjukhussängar där, då har du ju dels de som springer fram mot dig och rushar med baseballträ och allmänt dumma i huvudet. Sen har du ju de som kastar granater på avstånd, och sen var den av faktiskt som försökte flanka hela tiden, för vi vet att på högersidan var det smårum som det alltid kom in någon tomte hela tiden, samtidigt som det kom någon på den andra sidan och gick runt. Men de kunde varit lite aggressivare, kan man tycka.
Det känns som att det kunde funnits mer tanke, bara för att jag tycker det funkade bra att flankera själv när man var ett par stycken, för då kunde någon skjuta mot gubben, så står det ju att han är fast eller vad det står.
Suppressed,
ja. Och då har man chansen. Det hade varit gött om fienden också hade gjort så att inte bara de slänger ut 3 stycken som springer mot den, och en som kastar granater och en som flankar, och det är det enda de gör, utan att mer att någon, man har de som sitter där bak och skjuter, så man måste ta beteckning, och när de då ser att man tar beteckning, då börjar den andra killen flanka.
Jag tycker alltså, lite konstigt att man kan bli suppressed själv, faktiskt.
Ja, det är det jag menar. Det hade varit, då hade det kunnat funka bättre på just det här med att då flanka killen som ska flanka, och inte bara göra det för att han är programmerad till att göra det, alltså så. Förstår du vad jag menar? Mm. Det hade varit så här. Då, det hade nog varit rätt coolt faktiskt. Tror jag. Men ja, vi får väl se.
Det är som sagt som 2 veckor till. En och en halv nu när podcasten går upp. Och ja, som sagt.
Kommer du köpa det eller?
Alltså jag om jag köper det, så är det nog för att jag vill bygga upp basen, tror jag. Jag tyckte inte Dark Zone var speciellt underhållande, för att jag kände som att man gick runt och antingen så sköt man inte på varandra, eller så råkade man skjuta på någon, eller den andra råkade skjuta på någon, och så blir man rogue och så dödar man dem, och sen så, eller så är alla goda vänner och skjuter AIs och samlar items. Det var typ så jag kände det. när man gick.
Ja, jag kände att jag inte, ja.
Det var liksom inte, jag kände inte att antingen så skjuter man på varandra och blir rogue, eller råkar skjuta på varandra och blir rogue och då blir man dödad. Eller så är alla vänner och typ går och blänger på varandra och samlar och får skjuta AIs. Ja, men jag kände att antingen eller, det var inte så här. Det kanske kan vara rätt coolt om man är ett gäng som går in så här, ja, vi kommer hålla ihop här, vi dödar alla som har items och går ihop kanske ett gäng och gör det. Och går rogue tillsammans då eller sådär. Men jag ser liksom ingen... Jag fick inte ut någonting av... Det var som att man gick runt och sköt AIs också. Och ibland så blev någon rogue och då så dog de ganska snabbt. För att de var underlägsna liksom. Och sen så tog man helikoptern och fäste grejer där. Och sen så... Jag tyckte inte det var så stor skillnad från utanför Dark Zone. Förutom att det var AIs där som... Eller levande gubbar som ibland blev rogue. Sen beror det på vad det finns för loot där. Ju mer
den bästa looten finns ju där inne.
Jo, det är det som är. Finns det bra loot som är begränsad så kanske då finns det väl så. Men jag vet inte om det kan bygga upp liksom ett helt spel på det sättet. Då är jag nog mer intresserad av att bygga upp min bas liksom och köra klart uppdragen de gångerna som behövs och sen är jag klar med det. Mm. Jag tyckte inte att just Dark Zone höll måttet just. Ja, det fanns inte jättemycket att göra tyckte jag.
Nej, men sidan ute just där, de har inte visat allt som går att göra i Dark Zone heller.
Nej, jag hoppas på att det blir mer. Men det är alltid skönt att veta när man spelar en beta liksom, att,
så här. Jo, men det är skillnad på beta och demo också. De vill ju ändå, de medveter också att de har tagit bort rätt mycket från PvE-delen också, så de har inte visat upp som går att göra.
Ja, men det är sånt som får mig att vilja, kanske inte ska köpa det. Alltså så.
Nej, jag
vill ha mer push till och liksom... Alltså i så fall att visa upp de här coola.
Men sen samtidigt vill man inte veta allting heller innan spelet släpps.
Nej, alltså jag tyckte det var ju bra att de låste vissa grejer man inte kunde uppgradera och sådär. För det vet man ju ändå vad det finns. Men just det här, de har pratat så mycket om Dark Zone att det ska vara så coolt och så. Men jag upplevde inte att det var coolt på något sätt. Utan jag upplevde bara att det var vi som gick där in och samlade grejer i princip. Och sen råkade någon skjuta så, sorry, och då dödade vi honom. Alltså det var aldrig så att någon bestämde sig för om någon bestämde sig för att bli rogue så dog den personen på 2 sekunder. Det är jättesvårt att överleva när man är rogue. Det är alltså, jo, det har jag upplevt i alla fall. Eller så att det är aldrig någon som har klarat sig.
Jo, vi är klara av timers flertal gånger. Både låg och hög levelar timer.
Men kollar ni i prov nu?
Nu spenderar jag... Nu när den öppnade betan så la vi ner 4 timmar, in-game-timmar. Och av dem så var 6 timmar i PvE för att bli maxlevel. Sen resten la vi i Dark Zone.
Och vad gjorde ni då?
Vi levlade i Dark Zone för att få tag på den bästa gearen. Så det var både PvE-runs, eller NPC-runs och jaga rogues.
Det är så... Typ som man gör i utanför Dark Zone också. Förutom att möta...
Ja, men grejen är att alltså, det var ju så lite att göra utanför Dark Zone i och med att de hade begränsat det så mycket under betan. Mm. Så på 4 timmar var du ju klar med allting som fanns utanför Dark Zone. Och sen spenderade vi ju resten tiden i Dark Zone för det var där allting skedde så att säga efteråt. Men vi får ju se vad som händer... dels när spelet släpps och dels under resten av året. Något som är väldigt imponerande är siffrorna. Öppna betan 6,4 miljoner spelare totalt på alla 3 plattformarna.
Ja, det är inte pjåkigt alltså.
Det är inte pjåkigt. Och då ska vi komma ihåg att det är dedikerade server också i Division till skillnad från Destiny. Och där var det inget alltså. Strul överhuvudtaget under hela den helgen.
Med det låg ner några timmar också då,
eller? Ja, men de hade serverunderhåll 2 gånger.
Ja, precis.
Mellan 10 och 1.
Men det är dedicated som gäller i fulla spelet då?
Alltså. Det är dedicated som är i spelet. Det är alltså instansbaserat. Varje dark zone är för 24 spelare. Och det är dedikerade. Och det var många gånger där när vi... 2 stycken i vår grupp började spela, sen anslöt sig 2 stycken senare. Och när de anslöt sig till vår grupp så fick vi upp en liten text ner i hörnet att servern är full. För det blev mer än 24 spelare då när de andra anslöt sig till oss. Och då migrerade vi över till en annan instans. Och där var ingen laddningsskärm eller någonting däremellan. Det var bara chopp, så var det över en annan serverinstans.
Den bara kyrrade i bakgrunden helt enkelt.
Ja, det enda gången du har en laddningsskärm, det är när du fast-travelade. Eller du har lite, då när han går in i din base operation, så vet du när han går mycket slöare. Det är en, det är en laddningsskärm i sig, den.
Det är det enda gången. Är laddningsskärm man går mellan vanligt till Dark Zone också?
Nej.
Eller? Nej, det var
det bara dörren som öppnas.
Knalla in genom ett tält typ.
Det är ju rätt imponerande faktiskt.
Ja, alltså det är inga laddningsskärm. Alltså, att man har laddningsskärm vid fast travel, det säger sig självt egentligen. Det är, ja. Alltså det är ingenting någon kan gnälla på. Och det är inte en lång laddningstid heller. Alltså fast travel. Så det är rätt imponerande. Jag menar 6,4 miljoner spelare. Och då ska vi tänka att Destiny hade 2 miljoner mindre när den hade sin alfa eller sin öppna beta.
Och då var det också på fyra format.
Då var det också på fyra format. Då var det ju PS3, 360, PS4 och Xbox One. Nu var detta ju...
För jag hörde vissa säga som argument på, men PlayStation 4 och Xbox One hade ju nästan inga spelare då, men som sagt fyra format, så det är ju ännu mer häpnadsväckande.
Ja, då och visst...
det fanns ju, då snackar vi liksom om över 200 miljoner konsoler där ute liksom. Och då, det pratar vi inte om här.
Nu kan man även argumentera att detta är ju Xbox One, PS4 och PC. Och där finns ju x antal PC-spelare.
Men jag tror inte det är så stort på PC faktiskt. Jag har bara en magkänsla av det. Jag tror det är mer ett konsolspel.
Nej, visst. Men alltså, om du kollar på antalet spelare. Alltså det är ju mäkta imponerande. 6,4 miljoner öppen beta. Det är ju största mängden för ett nytt IP. Alltså under sån test.
Tror ni då? Alltså det är ju sagt, det är en öppen beta. Hur tror ni det kommer... Tror ni det kommer sälja rugget bra?
Jag tror det.
Eller bra,
alltså Ubisoft är mästare på sådana här med förbokningar. Alltså, man såg ju mycket Watch Dogs såldes och hur många var det som det låg i begagnat hyllan en vecka efter. Jag såg bara Watch Dogs på begagnat hyllan sen. Alltså, de är duktiga på att bygga upp hype i sina spel. Väldigt duktiga på det. Så att jag tror det kommer sälja väldigt bra, men sen vet jag inte hur många som kommer stanna med det. Det är det Ubisoft är. De bygger ju väldigt bra hype, det får man ju säga. Liksom. Och så får vi se hur det håller sig sen.
Sen är det från till genre till genre också. Jag skulle fortfarande säga att Division är sitter i samma genre som Destiny med halv MMO.
Ja, sen är det också underhållningen där, eller så underhåller hur bra de för att Bungie har ju bara Destiny att fokusera på i princip.
Mm.
Ubisoft har ju ganska mycket.
Ja, men det är Massive spel. Men jag förstår vad du menar. Det absolut största är vad som händer efter de första 10 månaderna. Hur de tänker att fortsätta supporta spelet.
Ja, man får ju se vad som händer. Det första året blir ju intressant när det gäller sånt här spel.
Mm. Och första året så vet vi ju redan vad vi kommer få för content i expansionerna. Och plus att det är sån här mini-seasonal events och sånt också. Men ska sånt här spel leva vidare, precis som då... Destinys problem har varit ett tag, det att det måste ju komma kontinuerlig content hela tiden.
Ska vi visa att det kommer in mikrotransaktioner?
Så det är inget fel så länge det finns en efterfrågan och en marknad.
Nej, men jag tänker mer alltså så med kosmetiska saker.
Alltså absolut inga som helst problem med mikrotransaktioner i spel om det är bara kosmetiska grejer.
Nej, jag bara undrar om det är något som tänker på, tror du?
Det skulle inte vara med. Och ärligt talat så kunde jag inte bry mig mer om de gör det.
Nej.
Men tänk typ under så här julaftonstiden så bara, du kan köpa en Santa Claus kostym för typ 20 spänn liksom.
Ja, alltså så länge det inte påverkar gameplayet så fine. Det är kolla Destiny nu när de introducerade danser som du kunde köpa. De har sålt så fruktansvärt mycket silver.
Det låter dummaste jag hört, tror jag.
Ja, men det är emotes, men alltså...
Har du spelat World of Warcraft någon gång?
Jag skulle precis säga... Nej, men alltså, så länge det är inte något som påverkar att du blir bättre av att köpa den prylen, så spelar det ingen roll, för då förstör du inte spelet.
Nej.
Absolut. Det är bara att kolla Counter-Strike. När de säljer vapenskins där, eller League of Legends är ju det absolut ultimata. Det är bara microtransactions i det spelet... Där är nog lite lustigt, för där köper du ändå hjältar som du spelar med. Men de har ändå lyckats.
Och announcer packs där också. De har ju typ Rick and Morty som är den här nya animerade serien som är skitpopulär. Och de har ju, alltså det är ju, hade jag spelat i spelet, då hade jag lätt köpt den. Jag hade, alltså hade den kostat 100 spänn, jag hade köpt den då. Det är ju hur grymt som helst. Tänk att det är liksom en announcer som typ påpekar allt som händer i spelet. Som är för en ny favoritserie. Lätt att jag betalar pengar för det.
Ja, ja.
Och det är därför folk gör det liksom. Det är, och jag har inga problem med det alls. Nej. Det är liksom, det är saker som händer långt efter. Det är ingen money grab. Det är liksom bara, hey, you want this cool stuff? Hey, give us some money.
Men lite för att svara din fråga också, Roger. Om man kollar historiskt. De har ju haft the microtransactions i 2 stycken Assassin's Creed. Nej, 3 stycken. Och där har ju allting har varit kosmetiska grejer. Men här är de ändå, då gick de ändå ut med innan spelen kom att de skulle ha det. Här har de inte gjort det. Så det är frågan vad de gör senare.
Jag tycker om de ska ändå ska ha det så de inte vill tjäna pengar. Om de säger att det är ingen money grab så kan man tycker att då kan de behålla det att man köper det med Ubisoft points också.
Ja, ja, själv. Och, ja, ja.
Så man kan
jag tror de bara inte pratar om det för att folk brukar, de, så fort du säger mikrotransaktioner.
Det blir kaos på internet.
Ja, och alltså det stämmer verkligen inte i alla lägen. Speciellt inte när det kommer till konsolspel. Det finns liksom riktigt dåliga exempel.
Evolve.
Men det värsta är på mobiltelefoner och sånt. Det är där de har skapat ett dåligt namn. Så jag tror de bara inte nämner det. Och sen så kommer de bara visa upp saker. Så bara, ah, du kan köpa det här för 10 spänn. Och då kommer folk bara, hej, jag vill köpa det här för 10 spänn. Och så kommer folk inte bry sig. Men de snackar det liksom pre-release. Det kommer bara ge dem a bad name. Så att jag tror de bara undviker det. Och det tycker inte det är liksom shady på något
nej,
sätt.
Nej, absolut
det är bara
inte. Liksom... Så länge de inte trycker upp det i ansiktet på spelaren så kvittar de med. Nej,
och det gör ju inte Bungie heller med sitt silver till Destiny.
Nej.
Utan det ligger... Det, jag vet många som jag har pratat med som... De visar inte ens om att man kunde göra det. Utan, men som sagt, det är danser du köper. Alltså, det är för att, alltså det är precis som du har danser i World of Warcraft. Det är en social grej. Alltså, det är ju rent vanity grejer efteråt. Men hade de släppt en Sam Fisher outfit till Division så hade jag ju lagt ner pengarna direkt. Det är bara att kasta pengar skärmen, take my money. För det hade varit hur awesome som helst.
Vi visar att de går ut till Ubisoft sen med den klassiska, den största lanseringen någonsin. Som
ja men alltså, kan de bara backa upp det i siffror så är inga
problem. Ja men det är alltid samma sak, det finns alltid någonting.
Ja men alltså det är väl klart, alltså, du slår dig på bröstet och skryter som PR-avdelning om du har...
Ja det ska man göra såklart, men det börjar, för oss som är liksom inne i det, vi vet ju liksom att det är inget, liksom, man hittar ju alltid någonting och... Som man har sålt bäst på. Alltså så är det ju med spel. Det, är ju inte, det betyder ju egentligen ingenting.
Så länge de inte gör som Activision gjorde med Call of Duty. Samma år som GTA 5 släpptes. Rockstar gick ut med sålda siffror. Alltså X som var sålda. Och så skulle Activision vara mycket, mycket bättre. Vi presenterade större siffror. Men då visade sig att de siffrorna var många X de hade skickat iväg från fabriken.
Ja, och sen förvägde de det så den största underhållningsprodukten som har alltså de förvränger liksom det till andra saker och sådär. Det är ganska kul. Ja men för oss som vet hur det funkar så det är ju en kul
grej.
Så man har läst PR och
men
sånt.
Men sen samtidigt så alltså det är ändå massiv i Malmö så all lycka framgång till dem om de lyckas med detta. För det blir bara bättre för svensk spelindustri.
Ja ja.
Det känns lite extra när det är svenska. Alltså.
Vi har ju Machine Games, Starbreeze, Massive, EA DICE i Stockholm. Det är en hel del alltså.
Ja, vad heter Fares studio? Är det Hazelight studion också heter eller? Precis som spelet. Ändra?
Ingen aning, men de är ju in-house nu hos EA. Innan var ju de hos Starbreeze va?
Ja, de var inte in-house Starbreeze utan de gjorde spelet samma som Starbreeze som tänker på Brothers Tale of Two Sons.
Ja, precis. Mm.
Men vi har alltså... Svensk spelutveckling är inte varken något nytt eller det är väldigt erkänt världen över.
Ja, vi är bra på de datorer men det är väl för att det är kolmörkt halvåret om så jag försöker sitta inne.
Ja, men liksom. Du bor ju inte alla i Lappland.
Nej, men det är rätt illa här nere också.
Ja, jo, men då får du kanske ta bort dina mörklädningsgardiner.
de är faktiskt fördragna dagen runt. Så jag har väl mig själv att klandra det.
Nej men alltså, jag ser som sagt fruktansvärt mycket fram emot Division. Det kliar i fingrarna nu. Känns lite som han knakar på rehab i väntan på fulla spelet. Ja, men det var det enda jämfört jag kunde göra. Men Om vi ska gå vidare till någonting jag precis jag plockade upp det i natt och hunnit spela 2 timmar, så jag har inte sådär jättemycket att säga om det. Så jag låter Blimsan och Roger sätta sig ner i varsin fåtölj och mysa och diskutera Far Cry Primal.
Ja, hur är Primal, Roger? Är det...
säger du nu, känner du ett Far Cry sen... Sen vet du vad det är, that's it. Sätter punkt där efter så får du inte vara med längre.
Drops the mic.
Ja,
men är det inte, alltså jag får ändå känslan att det ändå hänt så pass mycket. Stämmer det att det är ungefär lite vad Black Flag gjorde för Assassin's Creed-serien?
Ja, du frågar mig det.
Ja, jag frågar dig. Ja, ja. Har inte du spelat Black Flag?
Jo, men...
Ja, men du frågar Roger som inte gillar Assassin's Creed-serien.
Ja, jag vet inte vad det gjorde för någonting. Gjorde det sämre, eller?
Ja, men det känns som en spin...
Kan det omöjligt ha gjort.
Nej, men om vi säger så här, ja, det... Känns det som en spin-off på ett väldigt positivt sätt? Känns det som att det hänt fundamentala saker som gör att visst, alltså de har kvar formulan, men du är ändå liksom fokusen har lagts på andra aspekter som är väldigt underhållande och därav känns det fräscht. Stämmer det på Far Cry Primal?
Skulle du inte påstå att det känns fräscht direkt? För att man känner igen sig det första man gör när man startar spelet och börjar springa. Det är liksom inte, det är ju den klassiska formulan egentligen. Det enda största skillnaden är att man inte, de har plockat bort allt det här som har med så vapen, alltså skjutvapen och explosioner och sånt.
Du hade alltså inte skjutvapen på scenhållen?
Nej. Vilket de har ju fokuserat mer på craftingen. Just för att här känns det mer legitim eftersom allt man plockar upp kan man använda, typ göra vapen med och sådär. Och det känns ju mer legitimt än en jävla 20-årig kille som springer runt och gör plånböcker av nosörningar. Alltså,
ja, ja, men det låter mer legitimt.
Ja, men det gör det ju. Alltså, det tycker jag. Jag tycker craftingen funkar jättebra i detta spelet.
Men gällande craftingen, då har det ersatt lite av den här collectathon-känslan genom att craftingen känns liksom essentiell för att, alltså, förstår jag menar, alltså, craftingen är naturlig här medan collectibles kändes lite ytligt. Innan. Det är så jag upplevt många Ubisoft-spel. Sen kan man ju skita i det om man inte gillar det. Men känns det som att det har liksom... Är det fokus fortfarande bara att du ska liksom hitta massa collectibles? Eller är det mer liksom en effekt av att du faktiskt ska crafta grejer och så blir jag fick det också.
Alltså det är inte... de har ju... Det är inte svårt. Jag har inte haft problem att hitta grejer och crafta med liksom så. Så de har ju öst på med sånt.
Säger du att det finns inga collectibles?
Jag har ju fullt hela tiden. Nej, det finns ju inte collectibles. Okay. Men det finns saker man kan hitta, liksom målningar och sådär.
Okej, okay. Ja, men då lite nedskruvning på det ändå kanske.
Ja, men de har ju också lagt till, eller inte lagt till, men det finns ju mer till exempel sådana här byar, småbyar man ska ta över och sådana saker. Som är typ en, ja, det är typ 3 killar där och sen så dödar man dem och så har man en ny respunkt liksom, eller sån fast travel punkt och sådär.
Okej, okay, så man har ersatt de klassiska...
Ja, du har ju outposts också.
Alltså, ja, men de fungerar i princip samma sak, bara att det är mer gubbar på de outposten. Än vad det är på de här små grejerna.
Men tonen är väl borta och så är det typ små, eller det är väl typ så här man bonfires eller sånt som ser som man typ slänger upp och tänder på dem.
Ja, men det är de här små. Det är ju de här man tar över och sen så skjuter man en eldpil eller någonting på, okay. Och så för att allting man kan ju sätta eld på alla sina vapen liksom och använda dem till. Ja, och alltså det fungerar ju fortfarande skitbra att använda elden som vapen mot, alltså man skjuter ner den i gräset.
Glöm inte, du kan sånt skogsbränna också, vilket är jävligt
jävligt. Jo, det kan man ju, det är i princip. Jag råkade skjuta en pil en gång i träd och sen försvann typ halva skogen. Ja, men det är coolt. Alltså jag gillar den effekten av just vad de här grejerna gör. Men bara för att återgå till din fråga så är det är ingen jättestörre skillnad så sett. Det är fortfarande en jättestor karta och de har fyllt ut det med saker som... Ja, det känns som att de har fyllt ut det med lite för mycket saker egentligen. Alltså just det här
är det mycket kladd? Det är så här map-mess som alltså, du kollar på kartan så bara wow, här är det alldeles mycket saker.
Se, alltså, man har allt på, för man kan ju plocka upp sådana perks som gör att nu kan du se alla blommor på kartan och nu kan du se allt träd.
Kan man stänga av det?
Ja, man kan ju hoppa där med vad man vill se, om man vill se main missions eller om man vill se.
Okej, så man kan stänga av individuella saker som jag inte vill se, typ blommor eller liknande, då kan jag bara avaktivera.
Jag vet inte, du kan avaktivera så, alltså, du kan ju avaktivera dem när du kollar på kartan och sådär. Okay. Men det är bra att ha dem på minimappen. när man springer ute och sådär, då man ser allting. Det är där det kommer till nytta mest liksom. När man är ute och springer och man har lite minimap där man ser både var allting finns och sådär. Den är ju asnice. Okay. Det som jag gillar eftersom det här, man, det kommer ju alltid en animation när man hugger av träd och man hugger av blommor och man skinnar djur och sådär. Den kan man stänga av i menyn. Som gör att man, som man bara håller in, man trycker på X-knappen så står det vad man har fått. Så man slipper se den animationen. Det sparar tid för att man gör det väldigt, väldigt mycket. Och sen en av de nya, eller sakerna som jag tycker är som en av de nytillskott, det är det här att man kan tämja djur och använda dem som vapen.
Då måste jag ställa frågan, vilket är ditt favoritdjur hittills?
Jag gillar ju sabeltandade tigern, tycker jag är asnice att rida på och sådär. Det blir som
Du måste skaffa en björn så det blir Putin Simulator.
Ja, björnar är också jävligt nice faktiskt. Men det är så för att man börjar med att tämja lite smådjur. Någon varg och någon sån där smågrej liksom. Och de har man ju alltid i sitt inventory, om man säger så. Så trycker man på höger styrkorset. Så får man upp en lista på vilka djur man har tämt. Och så kan man välja att ha den med sig som en companion. Och den kan man använda då till att skicka ut och antingen scouta fiender. Eller då skicka på någon, bussa på liksom. Så det är rätt gött när man springer i skogen, så springer en tiger jämten och bara som är kompis med en och så, som försvararen. Det är en ganska god känsla med tanke på att den försvararen dyker upp en björn till exempel. Och den ser tigern, och sticker björnen. Han vägrar slåss med mig då.
Det är så, ja, alltså.
För då ryter liksom lejonet eller tigern och då sticker björnen. Så att det är fortfarande det här fantastiska naturlivet som det var i fyran. Just det här att man kan stöta på vad som helst. Om man hör till exempel något som skriker och så ser man att det är en björn som blir attackerad av fyra vargar och så blir det en fighta liksom och björnen försöker försvara sig. Det är sånt som händer liksom. Det är inget skriptat, utan djuren agerar som de gör liksom ute i skogen. Det känns så jävla naturligt på något sätt. Och det är det som gör det så gött att smyga runt. För här använder man sig verkligen av smygtekniken. För ser man en björn liksom, om man inte har liksom någonting med sig, då gömmer man sig.
Okej. Okay. Ja, nej, men det som lockar mig mest är väl något typ djuren och just settingen, tror jag.
Ja, så det är ju...
Jag är ju en sucker för det här liksom. Så fort jag såg trailern, bara stenåldern, bara oh yeah baby. Alltså jag älskade när man såg de här dokumentärerna som gick med på 2000-talet med neandertaler och liknande grejer. Alltså jag tycker det är så jävla intressant.
Det är lite så här, det är inte någon riktig, alltså det är ingen riktig röd tråd genom spelet, utan du får ju liksom lite mer små uppdrag av olika karaktärer. Så det är inte någon huvudskurk och sådär, utan du träffar på ganska underhållande karaktärer och sådär. Ganska udda. Som du då utför uppdrag för, och när du har utfört ett uppdrag så tar du dem till din by, för det handlar om att bygga upp en by med invånare och bygga upp deras hyddor och sådär, för då får du mer perks. Så att han, shamanen, han har en hydda och den kan du uppgradera, och sen gör du uppdrag åt honom. Och sen har du en när du någon som hjälper till med medicin och sådär, du bygger upp hennes grejer. Och ju mer så är det här liksom att du kan rädda bybor eller kommande bybor då från som är tillfångatagna. Räddar du dem så sätts de in i din by, och så ska du samla så mycket bybor som möjligt för att bygga upp en stam då. Det är väl det som är huvudmålet i princip i spelet. Det funkar ju så, men det är lite mer så här fritt. Än just det här, du har inte någon som säljer till djävulskap för det, utan det är mer att...
Det är alltså ännu längre från trean, om man ska vara krass, än vad fyran tog steget. För trean kändes, jag ska inte säga väldigt, men ändå relativt storytung för ett open world-spel. Medan fyran, för mig, som jag spelar inte klart fyran, men det kändes som man tog ett steg tillbaka och var mer fokus på sidokaraktärer omkring lite så. Har man tagit ännu ett steg bort från trean då. För jag gillade trean just för att det kändes som att då hade Vas och då hade de här karaktärerna, och det var ändå rätt intensivt liksom med mellansekvenser och handlingen.
Men jag älskade ju skurken i fyran också. Han är ju nästan min favoritskurk. Han var ju psykotisk. Men grejen var att han dök inte upp lika mycket. Nej, man hörde honom också mest över radion och sådär.
Tyvärr så var han inte med lika mycket som jag skulle ha.
Nej, precis. Men han fanns där i alla fall. Man hade ju ett mål med det hela, om man säger så. Det var ju, man ville ju åt honom liksom. Här är det ju mer, du har ju ingen skurk så, utan du har dina uppdrag du får att göra då. Och det, ja, det är uppdrag. Det är inte världens mest intressanta uppdrag heller för den delen. Det är inte det.
Det är mycket fetch quest och så, eller?
Ja, det är det ju.
Och obviously, med det är stenålder. Ja, vad ska man göra?
Nej, alltså det, uppdragen, det blir liksom ingen jättevariation på dem, utan det är inte där spelet sticker ut, utan spelet sticker ut med just med att man smyger runt i miljöerna och just ställt mekaniken att man kan fortfarande ta sig an byar eller sådana små grejer eller ja, outposts och sånt på olika sätt hur man nu vill. Och det är där spelet skiner fortfarande. Alltså vill man reda in på en jävla mammut och bara ställa till jävelskap så kan man göra det. Eller så kan man ju systematiskt plocka ut dem med pilbåge och sådär. Det gillar jag jättemycket. Det tyckte jag, det är fortfarande en av de starkaste sidorna från Far Cry-spelen. 3 och 4 i alla fall. Att stealth-mekaniken fungerar så bra som den gör. Och här har man liksom naturen på ett annat sätt. Alltså det är mer, det är ju, man har gräset och man har ja, det finns väldigt mycket saker att gömma sig i och ja, det känns som att man utnyttjar naturen väl.
Känns lite mer primalt kanske.
Ja, precis.
Nej, jag håller med dig. Jag upptäckte det när jag spelade Far Cry 4 att jag körde väldigt mycket alltså stealth-sprint med pilbågen och snipervärt och den här dartgunnen väldigt mycket och snipade runt och smög iväg. Jag märkte det att de här första timmarna jag har spelat Primal också, att det är så jag gör det med. Även om det, som du säger, man kan gå apeshit bananas, bara rida in på en björn eller en sabeltandad tiger och bara ställa till jävelskap.
Ja. Nej, men jag tycker om att leva mig in i liksom det här att man är en jägare. Även fast man vet vad man ska, så går jag så här långsamt genom skogen och kollar upp liksom med pilbågen. Alltså så här, jag får en sån good, sån jävla härlig känsla av att det kan dyka upp en björn vad som helst. Det kan dyka upp ett bergslejon. Och man verkligen vill undvika det. För att vill man så kan man ju bara liksom kuta liksom. Men jag tycker då tar man bort lite av stämningen i spelet. För det är jävligt vackert spel när liksom, solen stiger upp och glimtar mellan träden så. Och man ser naturen lyses upp så. Det är väldigt, väldigt vackert.
Alltså jag kan inte sluta tänka på, jag vill ha mods till det här spelet och så vill jag ha en björn med en sovjetflagga och så vill jag ha ryska nationalsången varje gång jag bara springer in mot en bas.
Ja,
men just, jag vet, det känns bara som en sån fantastisk kombination liksom. Jag menar, Wild visade ju upp kommer Wild i år också eller? Det där PlayStation 4-spelet?
Ja, det tror jag inte.
Nej, då blir det här årets Putin-simulator.
Men jag har liksom kanske, inte, alltså det, jag tycker inte, det märks inte jättemycket just på djuren att det är så långt bak som det. Alltså det går inte runt mammut överallt och sabeltandad tiger överallt, utan det är sådana som finns, som dyker upp lite då och då. Så att det känns ju som inte, alltså sen finns det ju djuren som finns liksom nu, björnar och vargar och sånt liksom.
Only badgers.
Så de kunde, jag tycker de kunde kanske gått lite mer åt andra hållet, så hade fått lite, alltså så lite, jag hade gärna sett typ dinosaurier, det hade varit ascoolt.
Åh, för fan vad coolt. Som hade, som och ska du ha las, och ska du ha typ och det ska inte vara liksom, det ska vara typ liksom Star Wars-pistoler.
Ja, men då är det Blood Dragon ju. Det finns ju redan.
Ja, det har de
säkert. Det jag tänker på. Ja.
Det är ju också Far Cry. Fast det är ju, ja, men jag hade gärna sett kanske mer också då att de hade gått ännu mer åt andra hållet. För nu är det liksom, man känner igen de flesta djuren, men det är ju när det dyker upp en mammut som är ascoola, stora som fan. Och sådär. Men sen är det de klassiska djuren. Så det är ingen jättestor skillnad, men det är fortfarande helt gött att springa runt i.
Men det är väldigt levande skog som du sa innan, med just att djuren de sköter sig själva och alltså lever sitt eget lilla liv.
Ja, och det är detta spelets starka sida tycker jag. Naturen och den.
Det är Far Cry-seriens styrka, helt klart.
Det är det. Det är inte jättesvårt spel kan jag inte säga. Alltså det här, just det här med att man har sin medhjälpare. Jag menar, har man en tiger med sig, den tål ganska mycket, eller ett lejon. Och man kan hela den liksom, och dör den så kan man tämja en ny eller får man chans att återuppleva den, alltså så att det gör ju spelet lite enklare. Om man nu vill ta en by så kan man göra det genom att skicka in lejonet och låta det döda typ ett par stycken och sen så plockar man ut de andra på avstånd.
Men sen samtidigt har man ju valmöjligheten att inte göra det, alltså helt och hållet skita använda djur.
Ja, men det är just det här, jag tycker jag gillar den här nya, att man har då möjlighet att liksom, bara kutar genom en skog och tittar man åt sidan så ser man ett stort jävla bergslejon och springer jämt den och bara tjena. Det är en ganska cool känsla.
Ja, det... Run with the wolves.
Ja. Nej, men man kan bli ganska overpowered ganska snabbt om man, känner för det.
Dansa med varje simulator.
Men för att runda av lite, vart tror du serien är på väg härnäst? Och vart vill du att den är på väg?
Alltså, jag gillar ju fortfarande Far Cry-serien. Jag har jättekul med detta spelet. Trots att jag till början kändes det lite innan man har fått det, ta del av nyheterna. Det får man inte i början. Då kändes det lite så här, ah, okej. Okay. Det är liksom ingen nyheter. Det kändes lite så här, ja. Avdankat, tyckte jag. Men jag vill ju gärna fortsätta se vad det tog vägen.
Men vill du gå tillbaka till kulsprutor och sånt nästa gång? Eller vill du göra lite en Assassin's Creed nästan, hoppa runt i alla möjliga epoker?
Detta känns ju som en spin-off-grej. De gör precis som de gjorde med Black Flag nästan.
Ja, det känns ju som att de kommer utannonsera ett Far Cry 5 sen, och då kommer det säkert vara tillbaka till det andra, känns det som. Men jag gillar den här avstickan. Jag gillar avsaknaden av vapen. Eller, alltså, kulsprutor. Eldvapen, säger man det.
Ja, det är så du menar.
Ja, det är skönt. För det passar så bra just i den. De har ju satt sättningen väldigt bra, tycker jag. Jag vet faktiskt inte vad de ska ta det här näst. Det känns som att ja, man börjar bli trött på att göra samma sak hela tiden. Det är väldigt upprepande här. Som sagt, det finns liksom inte så jättemånga olika saker att göra, utan det finns, man tar över de stora outposten och sen så tar man över de små outposten. Och sen finns det liksom lite små grejer, räddarna av människor eller hjälparna av människor att ta sig till ett ställe. Och sådär.
Och sen samtidigt så, alltså nu har vi fått open world-spel så pass länge. Alltså, det kommer ju till en gräns till hur mycket variation man kan ha också. Jag vet att Assassin's Creed fick rätt mycket kritik för det innan, just vissa uppdragsstrukturer där med man skulle avlyssna folk och följa efter dem och sånt, och så de fixade till sen i Black Flag den mekaniken. Men det finns ju bara så mycket man kan göra egentligen.
Men vill man bara ha liksom mer Far Cry och smyga runt, så tycker jag det funkar jättebra. Man ska inte vänta sig några stordåd, utan mer njuta av naturen och köra så. Sen behöver man nog inte köra så mycket mer, utan nej, jag tycker vi kan avrunda det.
Ja, jag tycker bara innan vi säger hej då, så tycker jag just med Ubisoft, det är väldigt skönt att se det här med Assassin's Creed, att de faktiskt tar ett steg tillbaka och tänker om lite vad de ska göra med serien. För att jag kan tänka mig att det blir lite svårt att ändra en serie fundamentalt när man kör liksom spel på spel på spel. Så att,
ja, men sen samtidigt kommer det inte bli en fundamental omändring av spelserien.
Nej, men åtminstone att förhoppningsvis mer än vad det tidigare varit.
Det är sant.
Så att det, jag tycker bara det är positivt överlag.
Nu är det Ashran som är tillbaka till och roddar nästa spel.
Var det han som gjorde Black Flag?
Det är Green Reckon bakom Black Flag. Bra. Och det verkar som det är Black Flag-teamet, som hela teamet som ligger bakom det. Jag bara sitter och väntar på om man får bekräftelse att det är Darby som jag skriver storyn.
Vad vet vi något om settingen pekar mot Egypten, eller?
Det enda vi vet är att det har folk har läckt och sagt att det är Egypten. Och att du är en slav istället. Detta är alltså att det ska utspela sig då innan... Templars och Assassin Ordens strider mellan varandra. Och jag vet inte om ni minns den här gamla screenshoten som kom för några år sedan.
Ja, jag vet vilken ni snackar om.
Mycket säger att det var concept art till detta spelet. Och
jag hoppas det. Det låter som en trevlig premiss.
Där är även grejer i kommer jag inte ta ut. Jag vet inte om det var i Watch Dogs eller om det var något av Assassin's Creed-spelen, där man faktiskt hintade redan där om detta spelet som de har gjort så många gånger innan. Och oavsett vilket, det ska bli väldigt intressant nästa år när det kommer tillbaka, se vad de gör. Men det mest intressanta egentligen, om vi snackar Ubisoft nu, innan mars nästa år så ska de släppa Watch Dogs 2, For Honor, nya South Park, Ghost Recon Wildlands. Du kan tänka dig, alltså inom 12 månader.
Det är mycket inom 12 alltså, månader, hösten och våren.
Det är säkert något spel som kommer att flytta sig. Det kommer säkert ske. Men vi snackar ändå, Watch Dogs 2, det oavsett vad man tyckte om ettan, det är en väldigt stor titel.
Ja, det är ju inget snack om.
Ghost Recon också en väldigt stor titel. Den spelserien. Men jag vill inte ha Ghost Recon. Jag vill ha det nästa år så för att det kommer att clasha med Division. För det är Tom Clancy Universe, båda två. Och de är väldigt snarlika. Sen,
tycker Watch Dogs och South Park i höst har varit en perfekt kombo, tror jag. Det är två brand som folk känner igen och det skulle nog sälja väldigt bra.
Av alla de här spelen skulle jag tro att South Park kommer efter sommaren. Alltså, vi snackar tidigt där, augusti-september-ish. Antingen det eller så släpper de South Park precis efter jul. Nu.
Ja, nu tänker jag sista avsnittet är avklarat för serien och så.
Ja, precis.
Kör de en trilogi där som samspelar med spelet, tror jag. Ja. Det vore ju rätt lämpligt med tanke på de har ju det här temat, det är ju nu superhjältar, och så har de sen en trippel där med tre avsnitt på slutet, och så sen när nästa avsnitt ska komma egentligen, när de har avslutat, då kommer spelet istället. Det vore ju faktiskt
det är inte omöjligt, i och med att det är Matt & Trey Parker som ligger tillbaka bakom detta spelet också. Så att
Det förra var ju tänkt släppas just med den, de hade ju en trilogi där med konsolerna och de var ju klädda som i spelet. Yeah. Så att förhoppningsvis får vi det redan i vinter.
Frågan är i så fall vilket som blir deras spel. Antingen Watch Dogs 2 eller Ghost Recon. Och jag, som sagt, jag ser hellre Watch Dogs 2 där i höst. Alltså som tar då Assassin's Creed, samma Assassin's Creed spot där i slutet på oktober. Och sen då South Park. South Park skulle nog kunna komma nu istället för där Far Cry är nu. I början på 2017. Och sen för Honor skulle det i så fall kunna komma tidigare. Det är inte ett IP. Jag tror inte det är någonting man vill dundra på precis innan julhandeln precis. Man vill nog ha något mer igenkänt som då Watch Dogs. Och Ghost Recon Wildlands tror jag det är det som kommer senast av de spelen.
Ja. Ja, nej, det ska bli spännande. Det är en hel del spel framåt alltså.
Ja, det ska bli väldigt intressant med E3 när man närmar får se då schemat på hösten. För någonting säger man att hösten kommer att vara inte nådig.
Nej, den ser smockfull ut alltså. Mm. Det är mycket spel som ska ut.
Och det är mycket spel vi inte vet om som kommer i höst också. Det är det jag befarar. Och nu har vi ändå fått rätt stora titlar.
Nintendo blir också.
Stora titlar i början av året. Nu fick vi ju Far Cry nu. Och nu får vi Division om två veckor. Och sen har vi Quantum Break, alltså. Vi har Uncharted. Och det är redan bara innan första halvåret är slut.
Ratchet & Clank också. Det är mycket, alltså februari till april är jäklar vilken spelvår.
Jag
alltså.
Tror inte vi har haft någon så stor spelvår på väldigt, väldigt länge. Alltså med sådana stora titlar.
Det är många, många. Alltså det är inte ett fåtal. Det är Quantum Break, det är Uncharted, det är de vi har haft här nu, det är The Division, det fortsätter alltså. Ratchet & Clank-rebooten.
Ja, och sen då blanda in med alla små grejer som Unravel och Firewatch och alltså alla...
Far Cry.
Vad heter det? Witness. Det. Alltså alla sådana mindre grejer annars som kommer. Så.
Oxenfree. Inte för att jag har spelat det, men det folk verkar uppskatta det.
Ingen aning vad det.
Ja, det är typ ett mysterium. Men ja, nej, vi ska väl inte...
Låt mig inte räkna upp alla JRPG som kommer i år. För att jag är bara gråtfärd. Alltså försöker hitta tid till allihopa. För det är 8-9 stycken.
Kort fråga innan vi säger hej då. Är det Persona 5, kommer det i sommar? Är det fortfarande planerat för det?
Det står fortfarande som summer. Men sen får vi se när det kommer. Men det hoppas det kommer under sommaren. För det finns inte mycket andra platser.
Ja, jag vill ha det i juni månad. Jag är ledig.
Det stora frågan är ju, nu får vi ju reda på detta nästa månad. Datumet för Final Fantasy 15. Men när tror vi det kommer? Tror du de släpper det under sommaren eller de släpper under hösten?
Tidig höst, september.
Jag tror så sent.
Ja.
Säger Roger.
Vänta, jag hade mikrofonen på av just för att det har kommit fram och så mat på bordet här.
Ja, kulinarisk podcast alltså, vad äter du för något?
Ja, vad var det? Kalkonsnitzel och potatis och väldigt gott.
Lite husmanskost slash tyskt alltså.
Ja, det, så vad var frågan?
Vad var frågan? Final Fantasy, när tror du det kommer? Jo.
Jag vet inte. Jag skulle, svårt, det är så mycket spel som släpps.
När skulle du vilja ha det?
Jag skulle vilja ha det, jag tror inte det kommer komma innan sommaren. Jag skulle gärna tagit det innan sommaren. Maj kanske.
Ja, det är väl inte omöjligt ändå. Utannonsering är ju i mars. Två månaders lead time. Men Final Fantasy som har stått i IP så... Why not?
Ja, nej, det hade jag velat ha, tror jag.
Ja, de får gärna släppa South Park i maj.
Det är bra. Ja. Tack.
Nu vill Roger äta.
Ja, nu vill jag äta.
Nu ska Roger få äta och jag ska dyka vidare in i Far Cry Primal.
Och jag ska kolla på Champions League.
Nice.
Ja, det är nice.
Du ska göra så.
Det är nice med fotboll.
Men, nej, men som sagt, två veckor till nästa avsnitt. Då lär vi kunna diskutera lite Division, höll jag på sig, men...
Är inte det ute då?
Den åttonde. Jo, det blir det samma vecka som Division släpps. Så då kan vi snacka lite Division. Och lite annat.
Vad är det mer som släpps tills dess? Det är ju något mer spel där i mars. Vänta, det är Hitman, men det är senare va?
Nej, Hitman är i samma vecka. Hitman släpps den 11. Jaha.
Då är det de två som är på matbordet alltså. Ja.
Och det är Roger som tar hand om Hitman. För jag kommer vara fullt upptagen med skjuta sönder saker och i Manhattan.
Mm. Fixar vi.
Han vill verkligen gå till mat. Men nej, men om vi avrundar här. Det har varit podcast direkt avsnitt 25. Och till nästa gång så får ni ha det så trevligt.
Ha det bra. Hej.
Ha det bra.
Hej.